Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Du kommer nu att få lyssna på podden om ont. En podcast om självhjälp mot smärta och stress med mig, Björn Rodin, och med mina kollegor från Caladrius Rehab. Varmt välkommen.
Ja visst, Johansson.
Yes.
Nu är vi tillbaks.
Amen.
Fy fan vad gött. Nu är det är lite höstväder i Göteborg.
Mm.
Ja,
det, som alltid.
Jag var inte alls redo.
Nej.
Jag var inte klar med sommaren, det ska jag lova dig.
Ja, nu är det rönnbär och nypon och möjligt som kommer.
Fan vad hemskt. Mm. Ah, nu kommer det stora mörkret. Nu dör allt. Det stora vemodet rullar in.
Winter is coming.
Brace yourselves. Boken om ont är på gång.
Mm.
Visst är det häftigt?
Det är coolt.
Det är riktigt häftigt. Men vi kör podden om ont idag.
Ja.
Jajamän. Vi har med oss en gäst idag.
Mm, kul.
Sofia Göte.
Tjena.
Välkommen.
Tackar.
Nu var du väldigt nära Micke.
Där ser du.
Ja, behöver inte ha den i halsen. Det är jättebra. Fan vad gött. Du är med oss idag.
Ja.
Vi ska prata lite goda grejer.
Ja.
Ja.
Det blir underbart.
Och för de som inte känner dig sedan tidigare så är du ju specialistläkare.
Yes, specialistläkare i allmänmedicin.
Allmänmedicin. Vad innebär det rent konkret?
Det innebär att man har en påbyggnadsutbildning på 5 år utöver sin läkarutbildning och sin allmäntjänstgöring.
Men vad kan du?
Jag kan familjehälsa, jag kan primärvård, jag kan det man gör på en vårdcentral.
Du är specialist på det som händer på vårdcentralen egentligen?
Precis, jag är specialist på att vara generalist.
Ja, just det. Fan, vilket bra uttryck.
That's what I do.
Det är lite som en MMA-fighter.
Ja, precis.
Sjukvårdens motsvarighet.
Det gillar jag.
Kan lite om varje. Men det är så.
Nästa läkare för konferens bara.
Ja, precis.
Ja. Det finns de som är specialister på enskilda grejer. Så finns det de som är specialister på allt.
Ja.
Smart.
Mm.
Vad jobbar du med? Jag är specialist på allt.
Ödmjukt.
Kul på fester också.
Ja, precis.
Ja, vad jobbar du med? Ja, specialist. Vad har vi någon då? Allt.
Ja. Och där har man inte längre några samtalspartners.
Nej, där var du färdig.
Ja, där har vi lagt ribban för dig, Sofia.
Ja,
absolut. Men vi ska snacka lite gött idag här på podden om ont, om kvinnan och smärta.
Mm.
För det är ju inte, alltså, kroppen är ju någonstans equal but not the same.
Mm.
Som Paul Check sa en gång tidigare. Equal but not the same, det är inte likadant. Det ser olika ut.
Mm.
Så vi ska ta ett varv om det, tänker jag. Vi ska prata det om det biologiska, såklart. Och vi ska gå över på det psykologiska och sen det sociala. Så det bio, psyko och sociala.
Mm.
Som vi alltid gör.
Jajamän.
Vi har ju väldigt mycket tjejer här.
Mm.
Har alltid haft. Ända så länge vi har kört detta liksom, så har det varit, även innan det hette Caladrius, så har vi haft en väldigt stor mängd kvinnor. Vi har också merparten av våra följare i sociala medier är kvinnor. Det är alltså upp mot 70% av alla våra följare. Och det är ännu fler som interagerar med oss, alltså upp mot 80%.
Mm.
Och vi utgår från att det ser ungefär likadant ut på poddlyssningen. Det går inte att få ut den statistiken i åldrar där, men det är en bedömning som vi gör. Och det är lite olika. Man kan inte ta hand om en manlig kropp och en kvinnlig kropp på samma sätt. Men vi ska ju börja, tänker jag, i den ändan där det faktiskt är fullständigt olika.
Mm.
Och det är ju reproduktionsorganen egentligen.
Just det.
För att det är ju väldigt många kvinnor som har problem med det som kallas för PMS då. Mm. Premenstruella besvär. Och det är ju ofta en smärta kopplat till det.
Det kan det vara, ja.
Och det är ju inte någonting man kan rehabilitera.
Nej, på det sättet. Inte på det viset.
Nej.
Det är ingen skada på det viset.
Det är ingen skada på det sättet. Det är ingenting man kan träna rätt på det sättet. Utan där måste det i många fall in sjukvård. Så, och det är lite grann därför som vi har dig här nu.
Mm.
Så jag tänker, fan, ska vi inte börja där?
Kan vi göra.
Mm.
Det är bra.
PMS, premenstruella besvär, alltså problem före menstruation.
Mm. Och i vissa fall även under.
Ja.
Mm.
Vet man vad det är som gör ont? Liksom? Om jag kommer in som kvinna till dig på vårdcentralen.
Mm.
Vad är det som gör ont om jag tar mig på sidan på magen här? Liksom?
Alltså det är en spännande fråga. För det, när man får in de här kvinnorna så det är ju inte alltid det gör ont på samma ställe. Så att säga. Men många upplever ju att det gör ont neråt livmodertrakten, neråt lilla bäckenet, att det spänner, att det verkar, att det krampar och sådär. Och det finns lite olika teorier exakt vad det är som gör att det blir de här smärtorna uppstår. Du hade någon teori?
Ja, precis teori. Som du säger. Man tror väl och vet väl att det är liksom olika komponenter.
Mm.
Och jag har med framgång på mitt förra jobb behandlat en del kvinnor med väldigt stark menssmärta med TENS, alltså sån här elstimulering. Då. Ja. Man sätter elektroder på huden och så stimulerar man muskler, eller i det här fallet då nedre delen av magen.
Mm.
Och då har de ofta upplevt att man tar bort en del av smärtan. Mm. Det finns en annan, lite djupare, dovare kvar.
Ja. Mm.
Resonemanget där går att det finns att det uppstår en kramp helt enkelt i livmodern vid de här besvären. Och då uppstår en syrebrist.
Ja.
Och alla som har haft mjölksyra vet att det är inte skönt. Nej. Det är ont att ha syrebrist. Liksom.
Mm.
Men genom den här TENS-behandlingen så kan man släppa lite på den krampen och så släpper just den delen av smärtan. Man blir inte besvärsfri, men man får dra
ner det lite bättre. Mm.
Så det är troligen en komplex...
Just den beskrivningen har jag också hört. Att det är en svidande smärta. Liksom ner åt det hållet.
Ja, alltså jag skulle nog säga kramp mer. Så som de flesta beskriver det. Men en dovmolande, krampande smärta som liksom ligger där hela tiden och kan vara helt handikappande.
Ja.
Vissa känner knappt av någonting. Man märker av det som något som stör lite grann i bakgrunden, men det är ingenting som hindrar en i vardagen. Nej. Och andra blir helt utslagna.
Mm. Vad skulle du säga? När är det läge liksom att inte rodda den här skiten själv? När ska man komma till liksom en kunnig läkare?
Alltså jag tycker framförallt att många gånger så är ju PMS inte bara liksom, det är inte bara smärtan, utan många gånger så mår man dåligt på många andra sätt samtidigt. Alltså man kan må väldigt dåligt psykiskt, man kan känna sig väldigt arg, agiterad, ledsen, lättirriterad, att det påverkar hela det sociala samspelet med andra människor. Det kan vara väldigt, väldigt jobbigt för den som är drabbad. Och kan kännas helt handikappande, och det här kan ju hålla på liksom ibland upp till halva månaden, alltså det påverkar ju livskvaliteten oerhört.
Mm, ja.
Så jag tycker väl egentligen att så fort du inte känner att du vet, alltså att du har ett så stort problem så att det stör dig egentligen, så är det värt att komma och diskutera, finns det någonting man kan göra.
Men är det framförallt då vårdcentralen man går till, eller är det till gynekologen, eller är det barnmorskan, eller vad?
Primärt är det ju att komma till vårdcentralen först, som första instans, och diskutera. De allra flesta behöver vi inte skicka vidare någon annanstans för PMS, utan de allra flesta löser vi ju i primärvården.
Ja.
Sen finns det vissa speciella fall där man kan fundera på om det finns inslag av andra tillstånd, som endometrios, sånt vi kommer in kanske lite grann mer på sen, där det kan finnas anledning att gå vidare och konsultera.
Ja,
och det är ju inte omöjligt att vi konsulterar gynekolog ändå.
Nej.
Men att vi kanske tar kontakt läkare och läkare emellan. Men man kanske inte behöver stå i kö och vänta på att få komma liksom på ett besök.
Nej, precis.
Den går att lösa snabbare.
Ja. Men om man nu har den här typen av smärta. Jag tänker om vi ska växla två ord om smärtlindringen.
Mm.
Om man kollar, det är ju smärta.
Mm.
Det är ju en varningssignal som går ifrån området. Och så hjärnan som tolkar det.
Mm.
Och då skulle vi kunna koppla på vårt resonemang. Från Kalades också.
Mm.
det här med att om man har haft besvär väldigt länge ifrån samma område så kommer du att bli bättre på att känna det onda därifrån.
Mm.
Så att säga, så länge, ju fler år du har haft besvär, ju mindre behövs för att det ska göra ätteront. Liksom.
Mm.
Det är också en fråga om stress. För att tolkningen som sker i huvudet sker ju även om det kommer ifrån livmodern.
Mm.
Så att säga.
Mm.
Det behöver inte vara diskbrock. Det behöver inte vara en meniskskada.
Nej.
Det kan mycket väl komma ifrån en livmoder som går in kanske eller ja, att det blir kramp i området där.
Mm.
Mm.
Och att det tolkas som smärta och gör fruktansvärt ont.
Mm.
För att man vet att det kommer.
Mm.
Det finns en förväntan att det kommer och så kommer det.
Mm.
Om hjärnan förväntar sig att det ska hända någonting och så händer det någonting, då får den en väldigt stor accept på det och då blir det ju också mycket lättare för hjärnan att tolka den signalen till smärta nästa gång.
Sen är det svårt att se hur man ska kunna med avslappningsövningar få alltså de inre organen att slappna av. Muskler är ju en annan sak. De styr ju viljemässigt då.
Mm.
Men går man och har ont så kommer man spänna sig och få ont i större delen av kroppen och mer ont än vad man behöver ha och så vidare.
Mm.
Och jag tänker ju det här att så stressen slår liksom på hela kroppen, exakt, inte bara på ett ställe. Så om du är stressad liksom i själen eller har ont och är stressad därför eller att det är mycket runt omkring i livet och det kanske inte passar med PMS just nu och så vidare och så vidare, så kommer det att ha en betydelse.
Mm.
Kan man då jobba på sin stress och jobba på att kontrollera den, så kan man nog vinna en del.
Och för att knyta an till att det är säkert flera delar i detta som gör ont så att säga. Jobbar man då med de delarna som går att påverka så blir ju nettoeffekten ändå bättre. Eller?
Precis, det är ju precis som i alla andra fall som vi diskuterar tillsammans, så är det ju inte bara en lösning och det är ju inte bara en tablett.
Nej.
Utan för att få det här att bli så bra som möjligt, om man har en riktigt besvärlig PMS, så gör man väldigt gott i att försöka komma åt alla delar man kan komma åt. Och inte sätta hela sin tro till en medicin.
Nej, just det.
Men det finns olika sätt man kan angripa de här problemen.
Ja, och jag tänker vi kan väl komma in på det nu då.
Ja.
Om vi pratar om våran del. Om Kalarius del i gällande PMS-besvär hade varit att hantera stressen.
Mm.
Gå in och jobba med KBT-biten och ACT. Och göra så gott det går.
Mm.
Med vetskapen att vi kan inte göra mer än så här.
Även det som du sa förut där med alltså, försöka komma åt den muskulaturen som går att komma åt. Den som går att få och som man kan få slappna av.
Mm.
Allting som kan riskera att göra alltså att det blir den här snöbollseffekten.
Ja,
är ju absolut ett plus. Sen kanske det inte blir så att åh vad härligt, nu slappnade jag av i de här musklerna och så försvann allting.
Nej.
Utan det handlar om många bäckar små som i våra övriga resonemang också.
Och just i de här situationerna, ta bort topparna under perioden.
Mm.
Så. Men om vi nu sa att nu har vi den delen. Vi har stressen, det håller vi på att jobba på. Sen kommer vi till dig.
Mm.
Om du träffar någon som inte är behandlad för detta innan, i den här stegen med värktabletter, som vi bland annat skriver om i boken. Vart hade du börjat då? Hur hade det sett ut? Bara en fiktiv patient. Liksom.
Ja, alltså jag hade börjat med vanliga receptfria. Kanske framförallt det man kallar för NSAID-preparat, alltså Ipren. Gärna i kombination med Panodil, se hur långt man kommer. Vissa som kommer till mig har aldrig provat någonting. Och man ska alltid börja med det lägsta. Ja. Men sen är det ju många som kommer och säger att jag har provat allt som finns på hela apoteket. Och gärna allt på en gång och det funkar inte. Och då gör man ju en inventering av de symptomen som finns. Och då börjar man liksom gå över på och titta, vad finns det mer för andra behandlingsalternativ? Och där är det också väldigt viktigt att veta hur mår man själsligt under den här perioden.
Mm.
Har man mycket nedstämdhet, ångest, irritabilitet och så vidare, så kan det finnas anledning att pröva alltså, olika typer av p-piller.
Mm.
Att man går in och liksom jobbar i hormonspegeln och kan på så sätt få ner hela den här reaktionen och då kommer man åt smärtan också.
Spännande.
Och det finns även, om det är mer fokus på att man mår väldigt, alltså att man mår väldigt dåligt själsligt, att man är ledsen och nedstämd och ångest och sådär, då kan man även behandla cykliskt med antidepressiva.
Mm. Jag tänker på just det här med p-piller. Det finns alltid baksidor på mynt, så att säga. Men då tänker man då alltså att man påverkar hormonsystemet genom att skjuta till och ströva. Eller hur är det?
Hur
påverkar man? Alltså, vad händer? Om vi säger så då. När en kvinna äter p-piller i syfte att förebygga PMS-besvär.
Ja.
Vad är det som händer då?
Du kan ju ändra hela förloppet.
Ja.
Du kan ju slå ut ägglossningen. Du kan påverka de här topparna som påverkar hormontopparna som gör att man mår väldigt dåligt.
Ja, just det.
Och då uteblir ju liksom hela den här hela den här processen som i bästa fall då.
Ja.
Sen så kanske det är så att vissa svarar jättebra på det här och upplever inte några besvär alls. Andra tycker ändå att det finns fortfarande kvar.
Ja.
Det handlar om vilka typer av p-piller man använder och så vidare. Så att det är lite komplicerat.
Ja, skitspännande. Men när vi pratar om medicin så pratar vi ju liksom också om att man ska kanske inte ha en förväntan att medicinen ska ta bort allting.
Nej.
Det var inte meningen med medicinen heller. Är det samma sak i ditt perspektiv?
Ja, alltså målsättningen är alltid att man ska få patientens symptomfri, självklart. Och det är ju det man strävar efter. Mm. Sen är det inte så att man kan ha det som mål till varje pris.
Nej.
För att kostnaderna för patienten ur hälsoperspektiv, belastning liksom av läkemedel och så vidare blir kanske för stor.
Just det. Så det är en avvägning som du gör?
Ja, det är en avvägning.
Ja.
Och sen handlar det ju väldigt mycket om vad patienten vill.
Ja.
Mm.
Det finns ju många som känner att nej, men det här med antidepressiva, det är vi inte intresserade av.
Nej.
Och det är ju inte frågan om att du har en depression liksom en gång i månaden.
Nej.
Utan det här är ju mer om man tänker sig som att man tar en kur, om man säger, jag vet inte vad man ska likna det vid, en penicillinkur eller vad som helst, under de perioder där du har symptom. Det är symptomlindring under de perioderna mot det specifika problemet.
Det
är inte en klinisk depression.
Nej.
Utan det här är en helt annan diagnos. Man kan bara, precis som vi skriver om i boken, att man kan använda antidepressiva, den klassen läkemedel mot smärta, så kan man använda den även vid PMS.
Just det.
Men det är ingen depression att tala om man pratar rent diagnostiskt.
Nej, just det. Inte kliniskt.
Definitionsmässigt.
Nej. Och vi körde en film om det igår faktiskt.
Mm.
Jag har en kompis som ligger tvärskadad.
Mm.
På Mölndal. Han smällde med bilen så in i helvete.
Mm.
Lårbenet av på flera ställen och mjälte och skit så liksom. Och han är ju jätteledsen.
Såklart.
Ja. Förklarar jag ju för honom, vilket vi också skriver om i boken. Serotoninens inverkan på kroppens egna smärtreglering.
Ja.
Om man blir ledsen och nedstämd så kommer serotoninen att sjunka.
Mm.
Vilket innebär att kroppens egna smärtregleringssystem kommer bli nerreglerat.
Mm.
Och det är ju också, kanske den effekten man är ute efter då, när det är just smärtlindringssyftet, eller?
Det är möjligt. Det ska jag faktiskt säga att jag vet inte exakt hur liksom verkningsmekanismen är.
Nej.
Men jag har många tjejer som har kommit som har haft riktigt jobbigt med sin PMS.
Ja.
Som har prövat den här cykliska behandlingen.
Ja.
Och upplever att de har fått tillbaka sitt liv.
Ja.
Så det, på de som det fungerar på så har det ofta en helt fantastisk effekt.
Ja.
Men som med allt annat så är det inte så att det är one size fits all.
Nej.
Utan man får liksom se lite grann vad man vill pröva. Och sen är det är ju samma sak med hormonbehandling.
Mm.
Det är inte alla som kan ha hormonbehandling.
Nej.
Det kan finnas andra medicinska skäl som gör att man inte kan använda det. Det kan finnas bröstcancer i familjen eller venösa proppar. Eller sådär. Att det är för stor risk att använda det. Då får man ju börja jobba liksom runt om och se vad man kan knoppa ihop.
Även migrän där, va? Viss typ av migrän ska inte heller ha...
Precis.
Framförallt om det är aura, va? Eller,
ja, nu sätter du MMA-specialisten där på pottkanten.
Jag får med det. För jag läste någonstans att det är migrän som framförallt har aura och de här större symptomen som kanske inte ska ha östrogenbehandling. Då, liksom. Men det låter det vara osagt, tänker jag. Men du, om vi går vidare då, vi lämnar PMS-en.
Ja.
Och så går vi till rörelseapparaten.
Mm.
Det är Anders hemmaplan.
Mm.
Det är också väldigt spännande. För nu har vi en genetisk skillnad mellan kropparna som är viktig. det är så att kvinnor har en procentuellt sett mindre del muskelmassa i kroppen än vad män har. Mm. Man brukar, klassiska litteratursiffran är ju 30%.
Mm. Naturligtvis stora individuella skillnader.
Jajamän, give or take.
Ja.
Men det gör också att om kropparna, en manlig kropp och en kvinnlig kropp är utsatta för samma krafter, samma newton, så kommer den kvinnliga kroppen ha en annan förmåga att hålla emot de krafterna.
Mm.
Det är också därför korsbandsskador är otroligt mycket vanligare bland kvinnor än hos män.
Mm.
Så.
Kvinnor är ju ofta rörligare i kroppen. Alltså lite, vad ska vi säga? Brist på ett bättre ord, slappare i sina ligament. Alltså lite mjukare i kroppen.
Ja, mer följsamma.
Ja, precis. Ja. Och män är lite mer kylskåpsstela lokalt. Liksom.
Ja.
Generaliserat på gruppnivå naturligtvis. Det kan också bidra till en skade.
Ja, precis. Men det innebär också det att i de fallen där vi behöver ha muskelmassa för olika stabilitetsgrejer, om vi har överrörlighet eller vi har det vi kallar för segmentell rörelsedysfunktion, alltså delar kanske i en ryggrad som är ostabila, så kommer ju den stora muskelmassan att ha en bättre, ska vi säga, väg.
Förmåga att hjälpa till att stabilisera.
Ja, precis. Och det är ju väldigt intressant.
Mm.
Det är någonting vi behöver ha med oss när vi rehabiliterar.
Mm.
Att det är olika.
Mm.
Det är ganska intressant också, för när det gäller överrörlighet och överrörlighetssjukdomar, typ Ehlers-Danlos syndrom och hyperspectrum mobility disorder och sådär, så är det en väldigt stor övervikt av kvinnor som har besvär till detta.
Mm.
Man tror att statistiskt sett så är det inte, det är liksom inte bara kvinnor som har de här grejerna.
Nej.
Utan det är män också.
Mm.
Att det är nog ungefär lika vad man tror. Fast det är inte män som har problem.
Nej.
Det är jättemycket vanligare att det kommer kvinnor.
Studier visar ju, med risk för att sticka ut hakan här nu då, men att kvinnor ändå rapporterar smärta högre än män. Att de rapporterar smärta tidigare än män. Oavsett vad man brukar säga om barnafödande och annat då, så i studier har man sett att kvinnor verkar ha lättare att känna smärta. Om det bara är smärta vi går på då.
Mm.
Om vi inte ska gå helt in på det bio- eller psykosociala, så kommer vi kommer ju till det.
Ja.
Men det är klart att det finns olika förklaringsmekanismer till att det är så här.
Ja. Absolut.
Men
det är intressant att det är så, för det påverkar ju sökmönster och det påverkar vår statistik, det påverkar det får ringa på vattnet som gör att vi får en bild av våra liksom inom situationstecken patienters smärta, där det kanske ser ut som att män har mindre ont, och det kan man kanske egentligen inte säga.
Nej.
Utan det handlar om så mycket mer.
Smärtan är ju alltid individuell. Den går ju inte att sätta ett objektivt mått på och säga att nej, du ljuger, du har inte så här ont. Men som sagt, att försöka mäta då när till exempel kvinnor rapporterar och hur högt de rapporterar om de får en koksaltlösning insprutat i lårmuskeln till exempel, så blir det skillnader mellan kvinnor emellan på gruppnivå. Och lägg där till då att man i andra studier har sett att kvinnor behöver rapportera högre smärta för att få åtgärder från sjukvården till exempel, innan det nedskrivs i journaler och annat. Så det är klart att det blir en ganska, som du säger, yttersta ringen på vattnet blir ganska stor skillnad då, jämfört med liksom biologin kanske i lokalt i kroppen.
Ja, och det är väldigt intressant.
Jätteintressant.
Att det är ju så, för då har vi ju två olika variabler. Det ena är att genetiskt sett så är vi annorlunda, eller vi är olika. Men det är också det att vi pratar om vår smärta på olika sätt. Vilket innebär då att siffror som finns tillgängliga då för vetenskaper, det finns ju ett stort frågetecken där.
Yes.
Handlar det om rapporteringsfrekvensen? Eller är det faktiskt så här?
Mm.
Därför är det så svårt att forska på, tänker jag.
Mm.
Ibland ska man ha precis samma vård, oavsett man är man och kvinna, eller ibland ska man ha precis olika vård, beroende på om man är man och kvinna.
Vilket då tar oss in på forskningen då.
Mm.
Är alltså den medicinska forskningen runt behandlingar och så vidare.
Mm.
Att traditionellt sett så är det inte forskare på kvinnor.
Nej.
Vilket då blir väldigt lurigt när till exempel infarkter ser helt annorlunda ut.
Mm.
Ja, det kan ha ett ett annat... den klassiska hjärtinfarkten är inte nödvändigtvis klassisk om den som har fått den är en kvinna.
Nej.
Och då börjar det bli trassligt.
Ja.
Så att man, ja.
Och det där är ju väldigt spännande, för då kommer vi komma in på genusdiskussionen sen också.
Mm.
För den är oundviklig nu när vi pratar om liksom kvinnliga kroppen.
Mm. Mm. Det finns ju så mycket kulturellt i detta också, liksom med, hur man förväntas göra som man respektive kvinna. Mm. Det finns ju i alla fall tillbaka ett tryck på män att vara den stora och starka och försörja den av familjen. Nu pratar vi ju, är vi ju inte där kanske idag 2019, men det finns tillbaka en ett stort tryck på män att inte visa svaghet,
ja.
Om man ska bunta ihop det till ett sånt uttryck. Och det påverkar ju också när man då ska söka för sin smärta. Mm. Är man svag och kast då, liksom, eller hur är det med det?
Det är också väldigt spännande med tanke på att vårt samhälle då är ju väldigt mångkulturellt.
Mm.
Och är det någonting man kan se också, alltså till exempel nyanlända eller första generations invandrare?
Mm.
Är det mindre män som söker sig till vårdcentralerna?
Statistiskt kan jag inte svara på det.
Nej.
Däremot så kan man se en väldigt tydlig skillnad i hur man rapporterar smärta i olika delar av världen.
Ja.
Det är jättestor skillnad.
Ja.
När
männen håller käft och biter ihop och kvinnan...
Ja, det är inte egentligen så jättetydligt på alltså manligt kvinnligt, utan mer att man i olika kulturer manifestera smärtupplevelser på olika sätt.
Ja.
Och det kan bli lurigt just med diagnostiken.
Ja.
Man är så oerhört van vid att liksom, vi i Norden, vi förhåller oss på ett sätt. Kommer man från andra länder, kommer man från Somalia eller från Persiska viken bortåt där, ja, då kan det se helt annorlunda ut.
Ja.
Man uttrycker sig på annorlunda sätt. Man har ett annat sätt att beskriva sin smärtupplevelse.
Ja,
och det måste man vara ödmjuk inför när man liksom försöker att utreda de patienter så att man hamnar rätt.
Ja. I det. Hitta en gemensam grund och så på. Liksom,
precis.
Gemensamt språk.
För det är ju inte det att det är mer rätt att göra som vi gör här.
Nej.
Utan det handlar ju bara om en vanesak som doktor att tolka sin patient.
Men det är så här vi har gjort. Alltså är det så vi tänker det liksom.
Precis.
Jag har en intressant anekdot där som jag fick höra på utbildningen, och det är att enligt uppgift så rapporteras det väldigt få eller inga klimakteriebesvär i Japan. Och det förklarar man då genom att där är åldrandet så vördnat och den äldre generationen är så aktad att det är förknippat med i huvudsak fördelaktiga grejer att bli äldre liksom. Och då tolkas de besvär som uppstår på ett annat sätt än kanske i väst där ungdomen är premierad liksom. Och att lämna sitt unga, sitt vackra, sitt snygga, sitt mest kompetenta och spänstiga jag bakom sig är väldigt ångest och jobbigt förknippat då. Och att det påverkar smärtupplevelsen trots att själva biologin är lika för japanska och skandinaviska kvinnor.
Ja, de får ju såklart klimakteriet precis som alla andra liksom.
Exakt.
Mm.
Ja.
Vi kan inte backa upp det här med en studie.
Men det är fantastiskt intressant.
Det är det här vi pratar om lite grann nu, tänker jag.
Mm.
Det ser olika ut och allt är rätt. Men ställer till det ibland eller kan förstå.
Ja. Precis. Man måste veta om att fenomenet finns.
Ja.
Så att man inte går bort sig och avfärdar en smärtbeskrivning som man tycker är diffus och oklar och som jag inte förstår mig på, utan då får man liksom gräva lite djupare och verkligen liksom försöka komma till botten med vad handlar det om.
Ja.
Just eftersom smärta också kan, det kan ju härröra från så många olika saker. Är det här en själslig smärta? Är det en rent fysisk, är det en skada, är det liksom en fysisk smärta eller är det en psykisk smärta? Och så vidare.
Jag tänker på två andra anekdoter där också som i huvudsak kommer kanske utbildning att göra, och det kan man ju dra ett varv till då kanske varifrån man kommer i världen och vilket land man har växt upp i och sådär. Men även till våra klienter, alltså vilken förförståelse man har med sig in i rehaben. Jag tänker till exempel på en historia om en kvinna som fick jättepanik över att hon tränade och fick pulsökning och tänkte att det måste vara något fel på mitt hjärta. och en annan som tränade, och så fick hon ont i musklerna dagen efter. Jag tänkte, nu har jag gjort sönder något. Ja. Det var ju träningsverk då.
Mm.
Och jag menar, har man inte den kunskapen i grund,
nej,
det är ju klart att smärtan då blir oförståelig, oförklarlig,
absolut,
läskig.
Det blir hotfullt direkt.
Och så gör det direkt mer ont. Och även om man kanske i Skandinavien i huvudsak då vet vad träningsverk är och vet att man får pulssökning och konditionsträning, så jobbar vi mycket med utbildning hos oss liksom, och visar på hur det hänger ihop och varför fick du ont den här onsdag eftermiddagen och vad ska du göra åt det, och märka att liksom The Matrix börjar framträda kanske.
Ja. För det är ofta så, speciellt om du har haft väldigt ont väldigt länge, så är det ju dessutom svårt för hjärnan att se skillnad på bra smärta och dålig smärta.
Mm.
Eller ja, det är smärta som vilken, alltså smärta är smärta. Men det kan mycket väl vara så att det tolkas som panikverk, fastän du har faktiskt fått träningsverk för första gången på 10 år.
Mm.
Det är ju som exemplet med badkaret.
Ja, precis.
I boken.
När man tappar upp ett badkar med förvärmt vatten och stoppar ner foten, så kommer impulsen kommer vara att dra bort foten där, för det är farligt. Men om du står kvar med en liten stund, så kommer temperaturen att verka som att den sjunker.
Mm.
Men det är själva verket hjärnan som har nedreglerat alltså situationen och tolkningen av varningssignalen.
Mm.
Inte att vattnet har minskat temperatur, för så fort går det inte.
Mm.
Och det är ju
man kan läsa hela situationen och veta att jag kommer inte koka sönder om jag går ner i det här vattnet. Det kanske till och med är skönt att det bränner lite extra.
Ja.
Men i en annan situation så hade det signalerat risk för skada och kanske i värsta fall död.
Mm. Precis, och det är en av våra stora bitar här.
Mm.
Att hjälpa människor att förstå smärta och förstå, och alltså lära sig om vad som är vad och hur det fungerar och hur det hänger ihop. För att många har ju inte fått mer än 2 A4 papper ifrån rehabinstansen och så ett stående recept på smärtlindring. Det är vad man har fått, det är där det slutar.
Mm.
För att det var resurserna som fanns.
Mm.
Men vi ser att det funkar ju inte, det räcker ju inte längre. Det kanske funkade så förr när samhället såg annorlunda ut, när vi inte hade de här stressnivåerna som vi har idag, när vi inte har allt det här runt omkring oss och hotet är större övergripande så att säga.
Ja, och jag tror egentligen inte att det funkade särskilt bra då heller. Nej. Men på något sätt så var det.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Alltså, det händer ju saker forskningsmässigt hela tiden. Man vet idag mycket mer än vad man gjorde då. Och sen så tror jag att någonstans kanske också att det var socialt mer accepterat att det var tråkigt för dig att det här har drabbat dig. Hej då. Lite så. Nu accepterar ju inte vi det, och framförallt inte vi alla i samhället.
Nej.
Accepterar ju inte att nu här vid 39 års ålder så är ditt liv slut.
Nej.
Mer eller mindre, för att nu är du trasig och vi har inget mer att erbjuda, så hej då, gå hem och lev med detta. Utan nu har man ju helt andra ambitioner än vad man kanske hade för 50 år sedan.
Ja. Jag tänker det är också avhängt på vart man är i världen.
Absolut.
På tal just om andra delar av världen. Väldigt intressant. Vi hade en belgisk polis här och tränade för ett par år sedan. Han var slut liksom.
Mm.
Bodde här, träffat kärleken, flyttat hit, börjat jobba här. Och så fick vi ju se det belgiska systemet med hur man rehabiliterar fysioterapeutiska
skador. Mm. Och där är sprutor det viktiga.
Mm.
Det är det viktigaste som finns i hela världen där.
Mm.
Om du inte har genomgått ett x antal bedövningssprutor och kortisonsprutor och dylikt,
mm.
Så har du inte typ satt igång. Så de börjar med det. Så alla får de här sprutorna.
Mm.
Och sen börjar du med one size fits all. Och då är det typ standard procedures. Det är raka täta led.
Mm.
Där alla gör samma sak. Mm. Och så genomgår du typ skolor.
Mm.
För dina knäskador.
Mm.
Eller din ryggskada.
Mm.
Och så får alla göra samma.
Mm.
Och först därefter så börjar man kolla på det individuella. Om det här första sprutorna, grupprehaben, inte funkar, då går man vidare till nästa.
Mm.
Det är jättespännande.
Mm. Ja, visst.
Det är väldigt annorlunda med...
Och det är samma sak där med vissa... Vid vissa kulturer så har man varit hos doktorn så ska man gå därifrån med ett recept. Annars har du inte...
Vart hos doktorn?
Vart hos doktorn. Ja, men lite grann så är det. Och det är ju en jätteutmaning att liksom nå fram och få med sig patienten på att det här är inget som ska behandlas med läkemedel.
Nej.
Utifrån vårt sätt att jobba och vårt sätt att se på saker. Sen så vem som har rätt i slutändan, ja, det får man ju, det får väl framtiden utvisa, men ja. Vi har ju mycket på fötterna för att jobba som vi gör, ja. Och man får stå för det man kan,
ja, precis.
Och erbjuda det man har i sin kiosk, ja. Så. Men det kan ibland vara jättesvårt,
ja. Mm.
För det finns en tung förväntan på en smärtlindrande tablett.
Ja.
Och att då komma sättandes med en remiss till fysioterapeuten,
ja.
det kan vara en utmaning att få med, med personer på det.
Har jag erfarenhet av från andra sidan då.
Mm.
Liksom, att komma till andra sortens vårdgivare eller andra sorteringen.
För er lyssnare då som inte kanske har följt podden minutiöst, så kommer ju alltså Anders, innan han börjar på Caladius, ja. Så kommer han ifrån primärvården, alltså klassiska vårdcentrals då sjukgymnasten då.
Ja,
vi jobbar ju exceptionellt annorlunda här.
Skillnad.
Det kan man säga.
Mm.
Och jag tycker du passar mycket bättre här alltså.
Ja, jag med.
Ja. Ja, men det är just det här.
Fast vi behöver ju det egentligen i primärvården.
Ja, det är ju det.
Vi hade ju behövts överallt, tyvärr.
Ja.
Så. Och det är ju också lite grann för därför vi har skrivit boken då.
Ja.
Och du och jag och Tobbe är ju en författarna
för
den här boken om ont som kommer. Och där skriver vi just om som vi tycker att rehabilitering borde genomföras.
Mm.
Vi har gäng olika, det är indelat på olika sätt. Och där vi bland annat har då ett kapitel om smärtlindring med medicin.
Mm.
Där vi har förklarat hur det fungerar med trappor och så vidare. Och att man inte, alltså det är inte medicinen som kommer lösa detta.
Nej.
Och det var som Anders sa så jävla genialt här på tidigare podd. Nickar han här också.
Ja.
Örmjukt.
Jag har ingen aning vad jag sa. Men...
Jo, så här är det. Medicinen är symptombehandlingen, men det är träningen som är behandlingen.
Ja, exakt.
Kan man inte utföra behandlingen, nu pratar vi fysioterapeutiska delen, alltså rörelseapparaten, kroppen, skador. Kan man inte utföra sin behandling som är träningen, då ska man också symptombehandla för att kunna utföra sin behandling.
Mm. Mm.
Där.
Mm.
Så det är fåtal, och det är liksom sjukdomar mer, tänker jag, som behöver medicin.
Mm.
Där det fattas ämnen i kroppen eller där något ämne är för mycket och man behöver hålla ner det eller liknande.
Ja, precis. Och i vissa fall när det är inflammationer så kan man behöva en antiinflammatorisk behandling.
Ja.
Men även där så är det ju inte bara den.
Vi måste ta den.
Fortfarande...
För antiinflammatoriskt är så in i helvete i ropet nu.
Ja.
Och de böckerna är jobbiga. För att de påstår att man kan bota skit.
Ja.
Men så här är det, att vi behöver ha inflammation för att kunna läka.
Ja.
Punkt.
Ja.
Så hela livet ska inte gå ut och äta antiinflammatoriskt.
Läkningsprocessen är en inflammatorisk process.
Så är det.
Och det är därför till exempel som det kan vara väldigt olämpligt att äta antiinflammatorisk medicin. Man håller på att läka en fraktur till exempel.
Och även muskler och senor.
Ja, ja. Precis. Så att det handlar verkligen om rätt grej vid rätt tillfälle.
Ja.
Och inflammation är som sagt inte alltid genom jävlas påfund. Utan något vi behöver
det här
också.
Nya trenden med att äta antiinflammatorisk kost grundar ju så naturligtvis i att folk har ont.
Mm.
Och folk vill ha mindre ont och tror att allting går att tillskriva kosten.
Mm.
Och vissa saker kanske gör det. Det vet vi inte idag.
Mm.
Men alltså äta antiinflammatoriskt levererar ju inte i närheten av vad som de här studierna har blåst upp.
Mm.
till att göra. Sen ska man säga att reumatikervården har ju liksom rekommenderat en viss typ av kost sedan 80-talet.
Mm.
Att man ska äta, undvika rött kött och så vidare och så vidare och så vidare.
Mm.
Men man behöver skrapa lite mer på ytan än att läsa populära böcker om antiinflammatorisk kost.
För jag tror mycket grundar sig också i bilden av vad en inflammation är.
Ja. Mm.
För det får man ju ofta höra i undersökningssituationen som fysioterapeut i alla fall. Ja, kan det vara en inflammation, tror jag? Har jag fått en inflammation?
Ja, det har du säkert.
Ja, precis. Det är mitt svar då, fast lite ödmjukare kanske. Men det är ju...
Det är därför du gör det och inte jag.
Ja, precis. Man har en bild av att en inflammation är av ondo och att den står på egna ben.
Ja.
Och det är ett symptom på något annat.
Mm.
En fraktur eller något annat.
Liksom. Ja.
Och det är liksom, som Tobbe sa vid något tillfälle, det är blåljuspersonalen som skyndar dit och försöker städa upp precis när olyckan har smält.
Ja.
Och sen, den ska vara där.
Mm.
Och vi ska inte med allt vi har försöka kväva den liksom.
Nej. Men sen, alltså, jag tror att jag har inte läst de här böckerna, och det går ju trender i allting naturligtvis, just nu är det här väldigt mycket i ropet. Jag kan inte, jag vet inte vad det är för typ av data de presenterar, så att det här är mer liksom, nu pratar jag generellt så här. Jag tror att det kommer komma bara mer och mer just vad gäller diet och kost. Så jag tror att väldigt mycket av de problemen som vi ser idag med ohälsa i största allmänhet är kopplat till hur vi äter. Och att vi har vårt överflödssamhälle, åtminstone i västvärlden, där vi äter alldeles för mycket av vissa typer av matvaror som kanske inte är helt bra för oss. Och som även säkert i förlängningen kan påverka de här bitarna. Och det är väl all good. Och man får ju hitta liksom det som man tycker att man mår bra av, men det blir det som kan bli farligt med det är när man börjar liksom nästan göra sig till messia, så tror jag att man bara gör så här, så är allt annat behöver man inte göra någonting mer, för dels kommer folk bli besvikna och sen så är det kanske inte helt ofarligt heller.
Nej.
Det är lite snabbt att slå på den trumman, men det finns säkert mycket där att hämta och nu pratar jag i kosthållningsfacket. Det här med antiinflammatorisk kost, det kan jag inte uttala mig om, men överlag att gå över diet och titta på hur man äter, så finns det säkert mycket man kan göra där. Det hade varit väldigt spännande att se riktig forskning, om jag får uttrycka mig så fräckt då, som verkligen håller vetenskapligt, för att se vad kan man göra.
Och det är ju där grundproblemet ligger, för det är så exceptionellt svårt att forska på mat och människor.
Mm, det är svårt.
Dels för att vi inte har samma kroppar.
Mm.
Det kommer vara olika kemiska miljöer för alla mätningar man gör, och då gör att det i princip inte går att få ett riktigt svar.
Mm.
Men vi kan heller inte låsa in folk och tvångsmata dem.
Nej, så
vilket
är det ju.
Det är
ju mycket rent forskningstekniskt som erbjuder
utmaningar.
Ja, precis. Men det finns ju å andra sidan jättemycket forskning som ändå görs på detta, och man kan göra en hel del på gruppnivå, och man kan ändå det går att göra så att man ändå kan få hyfsat liksom, alltså man kan få ut bra vetenskap av det också.
Ja.
Men det är klart att det bjuder lite mer utmaningar, och man kanske behöver hålla på över längre tid och veta vad det är man ska mäta och sådär. Men jag tror säkert att det kan finnas mycket där att hämta.
Så är det säkert. Och det är väl förhoppningsvis är det som kommer röra sig framåt, precis som samma sätt som läkemedelsvetenskapen rör sig framåt.
Mm.
Vi får effektivare och lär oss mer om kroppen.
Mm.
Så att allt är ju bra. Det vi sätter oss emot är ju att man utlovar resultat som idag inte alls vetenskapligt går att styrka.
Det är väldigt problematiskt, och det förekommer ju väldigt ofta just nu. Det är ju oerhört populärt att hävda att både ditten och datten gör att man plötsligt blir frisk och går ifrån all ohälsa. Och det är varken rimligt eller seriöst att hävda det.
Det finns ju röster som förespråkar att det ska skapas någon form av instans som man måste gå igenom när man släpper böcker till exempel.
Ja.
Att man inte får lov att hävda att det ska innebära ett visst resultat om man inte har stöd för detta.
Nej. Det är som hela kosttillskottsbranschen.
Ja, de skiter ju
kosttillskott är ju inte läkemedel, utan det går under Livsmedelsverket. Så det är upp till producenten att berätta vad det här preparatet kommer att göra med dig och hur bra du kommer må.
Ja.
Det finns inget som säger att du behöver ha någon som helst backning.
Nej.
Sen så kan det stå att det finns studier gjorda och sådär. Ja, men visst, då kan man gå in och peta lite grann i dem. Och de håller ofta väldigt, väldigt sällan.
Mm.
Och de är små och de är inte signifikanta och så vidare. Så att man ska vara jätteskeptisk innan man köper att kroppen behöver en massa annat utifrån. Och massa extrema varianter. Det är inte rimligt att tro att kroppen plötsligt nu, 2019, ska behöva massa skit som vi inte har behövt sen liksom tidernas begynnelse.
Mm. Men det här, jag tänker, det här hänger ju faktiskt ihop då med det kvinnliga och PMS-besvär som vi varit inne på. För att när man inte kan få hjälp, om man har ondare än vad som är rimligt och kanske då springer på en vårdcentral som är resurssvag som inte har tiden att lyssna på dig som människa som har tid att sitta ner med dig och fråga hur mår du i själen liksom som du gör när du jobbar då kommer du söka parallella spår. Du kommer söka alternativ till medicin.
Absolut.
Och det är därför det heter alternativmedicin. Det heter alternativ till vetenskaplig medicin. Och sen är den diskussionen nästan klar. Du har valt ett annat spår. Det kan vara så att det behövs för att medicinvetenskapen inte har hunnit längre. Det är det här vi har då. Jag försöker andra spår. Och testa och chansa. Och så länge det är säkert och så länge man känner att man har råd så säger vi by all means.
Ja, precis. Så länge man inte tar skada och så länge man inte sätter sig i en helt urfloppad ekonomisk situation.
Ja, alltså det är ju någonstans det där också egna människors val. Men
absolut.
Jag tänker att man, så länge man inte förväntar sig underverk så testa. Det kan mycket väl hända att jag hade mått bättre i mina artros och antiinflammatorisk kost. Fan vet jag. Jag har inte testat, men jag är ju en vetenskaplig kille. Och jag kommer inte att köra på sånt som jag vet saknar stöd i den utsträckningen. Alltså skiter jag i det. Då går jag på vetenskapen istället och den hjälper gott. Men det är ju så här, när man inte får hjälp på ena sidan så kommer man söka hjälp på andra sidan. Och det tror jag är en av huvudorsakerna till att de här böckerna går så bra. För att underlaget är så stort och folk har fått så lite och dålig hjälp under väldigt lång tid.
Precis. Det finns ett uppdämt behov som är enormt.
Ja.
Och även alltså, att när man inte kan få hjälp så många har ju ett sunt reaktionssätt i det. Då vill man försöka göra någonting själv.
Ja.
Om jag inte kan få hjälp någon annanstans då får jag liksom ta och göra vad jag kan på egen hand. Och då börjar man att söka. Och det är ju inget, dåligt. Det är ju, det är ju alldeles utmärkt.
Det ska ju vara så.
Precis. Och där är det ju en djungel att veta vem är det som har rätt. Ska man äta ketokost? Ska man bli vegan? Ska man äta antiinflammatoriskt eller paleo? Alltså, ja,
Gud vet.
Ja, precis. Så där får man väl liksom testa sig fram. Och jag skulle säga att undvika extremerna åt alla håll egentligen.
Och det är också därför när vi har skrivit boken om ont så är det här ju vetenskapligt grundat. Det här är ju det vi ser har saknats i smärtlindring, smärtvården, stressrehabilitering och så vidare. Helhetsbilden, förståelsen för att det är den biopsykosociala modellen som är, ska jag inte säga facit, men den är väldigt väl fungerande. Det är ingenting som kommer bara försvinna och så hittar vi på en annan modell imorgon, utan det här är liksom vetenskap. Och det är ju för att folk ska kunna ha någonting att luta sig tillbaks på. För att när vi träffar människor som säger att men jag får ingen hjälp. Ja, okej, du får ingen hjälp. Nej, men för det första då så är sjukvården i Sverige väldigt resurssvag. Den drivs runt på eldsjälar på många ställen. Och det finns väldigt lite tid. Det finns väldigt lite förklaring. Samtidigt då så finns det en väldigt stor stress i samhället och hos människor idag. Och när man inte har den här kunskapen om hur helhetsbilden hänger ihop så kan det se ut som att man inte får någon hjälp och att det inte finns något mer att göra.
Ja.
Men det finns ju väldigt mycket vetenskapliga grejer kvar att göra innan du anses vara utdömd. Liksom. Men vi får ju folk varje vecka här, men du får lära leva med det här. Aj, helvete du får. Det är ju inte alls färdigt.
Nej.
Du har ju världens största stress hemma. Du har ingen ordentlig smärtlindring.
Nej.
Så varför de inte har tittat på den begriper vi inte. Och din sjukgymnastik slarvar du med så in i helvete. Så att din rehabilitering är inte ens halvfärdig.
Nej, så den har väl egentligen kanske inte påbörjat på riktigt. För den har aldrig kommit igång.
Nej, och det förstår vi också.
Ja. Ja.
Vi förstår att det är jättesvårt att sätta igång med det här när man får två papper från sjukgymnasten och får gå hem och lösa det här själv. Fast jag har svinont, hur ska det kännas? Hur ska det inte kännas? Hur lång tid ska det ta? Vad ska jag göra sen? Vad får jag inte lov att göra? Kan jag göra det här värre? Och så vidare och så vidare. Vi förstår det. Det är inte så att man har gjort fel eller varit dum i huvudet eller självskadad sig själv. Utan det här man har gjort så bra man har kunnat, fast det har inte räckt för att kunskapen har inte funnits där så att du kan göra det på en nivå så bra du kan.
Nej.
Och det är ju därför boken om ont kommer. Och det är också därför vi hoppas att den kommer landa på köksborden för att förklara så här. Gör du detta så har du kommit jättelångt själv.
Precis.
Om du därefter behöver hjälp för att det inte släpper, det minskar inte alls eller det blir värre, ja, då finns det även väldigt klara direktiv i boken. Då ska du söka sjukvård. Och det här är ju väldigt, väldigt spännande. För att i och med att vi har det här sökmönstret som du nämnde. Just i den sociala delen. Även den psykologiska såklart. Just när det gäller framförallt kvinnor då. Man söker hjälp. Man söker hårdare, man mer och så vidare. Så vet vi ju att faktan behövs. Den är så spretig idag. Och det är så mycket information som går att få tillgängligt idag. Att det är jävligt svårt att sålla vad som är vad. Det är ett bollplank så att säga.
Ja.
Och det kommer ju stå samma sak i den här boken. Alltså vetenskapen kommer inte att vara annorlunda om 5 år.
Nej, inte så att det kommer att kullkasta hela vårt förhållningssätt.
Nej.
Det kan vara så att det dyker upp små saker och att man får liksom uppdatera och lägga till och sådär. Men att det kommer att dra sig ifrån särskilt mycket, det har svårt att tänka mig faktiskt. Du var inne på det förut där, liksom när folk, om de då kommer med sin PMS- Man tänker ju liksom, det var därför jag var lite luddig när jag svarade förut, för det är ofta inte så att det bara är ett problem.
Nej.
Utan då är det liksom så att man kommer oftast inte med bara det här väldigt specifika symptomet, utan det kommer med, det är något mer fluffigt och diffust, och så har man kanske tänkt själv då att jag tror att det beror på detta. Ja, då får man ju naturligtvis se, kan det ligga någonting i det. Men det handlar ju väldigt mycket om att se, är det här verkligen bara en sak? Eller är det så att det här är flera saker, och vad hör till vad i så fall? Särskilt när det kommer till saker som påverkar hur man mår i sina stressnivåer, alltså hur mycket sover man, är man ledsen, är man glad, är det stabilt hemma? Alltså det är så mycket som spelar in och som grumlar bilden.
För där kommer vi också in på det psykologiska.
Ja.
Hur många kvinnor då är inte vad vi kallar för high performer liksom. Det ska vara perfekt.
Ja.
Bästa karriären, bästa mamman, bästa partnern. Bästa hemmet. Polar, bästa hemmet. Allting ska se ut som en hemmedelstidning.
Ja.
Instagram är skitviktigt. Alltså alla de här sakerna spär ju på. Och vi ser ju också idag, och det här är ju statistiken tydlig, för det är ju kvinnor som är överrepresenterade inom psykiska ohälsan.
Ja.
Så är det. Av olika orsaker. Men det här hänger ju naturligtvis ihop. För om man inte mår bra i huvudet så kan man inte må bra i kroppen.
Nej.
Om man då därtill har en situation i sina fortplantningsorgan som skapar en krampsituation i månaden, och där man kanske till och med blöder väldigt mycket och går lågt på energi och järnnivåer och så vidare. Så gör det att det här är väldigt komplext, och att det går inte att bara titta på ena symptomet. Precis som du säger, för att det är tydligt så att det är mer som spelar in. Och vi kan ju inte bara skrapa på ena delen när vi vet att resten har en betydelse. Men tyvärr är det så det ser ut idag. Det är så sjukvården har resurser att göra, för att det är nedskuret och sparat och alltså riktigt, riktigt dumt skött under väldigt många år. Ifrån flera olika regeringar. Varpå då vi hamnar i en situation där det kanske är extra svårt att vara kvinna och ha ont idag. Skulle jag nog säga.
Det kan ligga något i det.
Och det är också därför vi är så offensiva med information ut på sociala medier. Och dels via podden här och dels via filmer och artiklar och grejer. För att kunna göra det vi kan. Vi måste göra det vi kan. Vi kan inte sitta stilla och bara vänta på att det här ska ändra sig, för det kommer inte ändra sig. Men de människorna som är drabbade,
det kommer ta oerhört lång tid att ställa om hela primärvårdens sätt att jobba. För det här har, det är precis som du säger, det har pågått under så lång tid att man har liksom, monterat ner hela verksamheten, ja, liksom bit för bit. Ja. Så att nu är vi nog väldigt nära, eller till och med kanske strax efter det som ens är förenligt med någon form av rimlighet. Ja. Mm. Och det fattas så mycket.
Ja.
Så att man vet inte, jag vet inte var man ska börja. Man behöver nästan göra om allting. Ja. Börja om, ja, slita upp allt och hitta på något nytt. För det här som är nu, det är bara fragment kvar.
Ja.
Det är inget som hänger ihop.
Samtidigt som samhället har gått åt ett håll där ohälsan ökar.
Mm. Exakt, precis.
Så det har gått, alltså det man har behövt göra, man har gjort precis tvärtom.
Mm.
Under väldigt lång tid. Det är därför det ser ut som det gör.
Ja.
Och vi hade nog kunnat ta ett helt avsnitt med bara skit som händer.
Ja.
Men någonstans, vi jobbar ju mycket för att vi ska kunna hjälpa folk här och nu.
Ja.
De kan inte vänta på att primärvårdshaveriet blir ordnat, för de har ont idag.
Precis.
Det är en huvuddelen i boken. Vi ska få hjälp nu.
Mm.
Den är lättskriven och väldigt, den är lite tunnare än vad man kanske tror, men den är komprimerad så man ska få hjälp här och nu.
Mm. Det är också och den ska funka till de allra flesta. Den ska funka till alla egentligen. Alla som har smärta, alla som lever med smärta eller med någon som lever med smärta.
Precis.
Har massor att hämta i den här boken.
Och det är ju samma tänk som vi har med filmerna.
Mm.
Det ska vara lätt att ta till sig. Vi pratar så alla förstår.
Mm.
Texterna likadant. Och nu har vi då börjat att läsa in våra artiklar.
Mm.
Så att de som inte orkar eller kan läsa text kan lyssna på 3, 4, 5 minuter.
Mm.
Så det handlar om att försöka hjälpa så många vi kan på den tiden som vi har.
Ja.
Och det behövs uppenbart.
Ja.
Vi har en fruktansvärd mängd som lyssnar och tittar.
Mm.
Vilket ju då är såklart ett symptom på att det verkligen behövs.
Mm.
Och vi säger ingenting unikt.
Nej.
Vi skriver ingenting unikt där i heller.
Nej.
Men vi sammanfattar det på ett sätt så att alla kan greppa helhetsbilden.
Mm.
Och att alla kan ta till sig den och göra någonting med den.
Precis, framförallt det.
Ah.
För så som hela samhället går idag, så går det ju också mot att mindre och mindre tid till att faktiskt sköta om sig och sitt liv. Ah. Det är så mycket annat du ska hålla på med. Så att det här med att pacing och fundera och planera sin tid och ta höjd för att jag kanske behöver extra återhämtning. Så här, vem lever så? Nej, det är inte särskilt många som lever så per automatik.
Nej.
För det är inte så samhället ställer andra liksom, krav. Eller man i alla fall tänker kanske själv att samhället ställer andra krav och jag kan inte leva så.
Nej.
Men om man får till sig den informationen och förstår varför, då lägger man tillbaka makten till patienten. Ja. Och det är det jag tycker är så oerhört attraktivt med det här sättet att jobba.
Ja.
Att allt är oberoende mig som vårdgivare.
Ja.
Om jag byter arbetsplats eller byter bransch eller vad sjutton som helst, så kommer de här patienterna att fortsätta kunna jobba med det vi har gjort. Det är inte jag som sitter på nyckeln, den sitter de på själva.
Ja.
Och det är ett mycket, mycket mer attraktivt sätt att jobba, tycker jag.
Så är det, vi måste ge människor verktygen.
Ja, måste kunna liksom ta tillbaka makten över sitt liv.
Ja.
Att sitta och vänta på att doktorn ska förskriva recept, att det är det enda du kan göra för att lindra din smärta.
Ja.
Det är ju det absolut sämsta läget egentligen. För där kan du inte påverka själv överhuvudtaget.
Nej.
Så att kunna ta tillbaka och se vad jag kan göra själv, det är väldigt stärkande.
Ja, och det är också det man ser när känslan av sammanhanget ökar.
Ja.
Då ser man också att rehabiliteringen går bättre.
Ja.
Om individen äger sin egen situation så kommer det att gå bättre.
Mm.
Och det är ju så. Det är ju så här vi måste göra. Vi som vårdgivare, vi är ju arkitekter och verktygsmakare.
Mm.
Men vi ska inte bygga några hus. Det är inte vi som ska äta maten eller ta mediciner eller göra träningen eller skapa avslappningen och skapa rutiner för återhämtning i livet.
Mm.
Vi ska tala om hur man gör. Och vi ska lära individerna varför de behöver göra det vi har talat om att man gör.
Ja.
För att de ska kunna klara det själva.
Mm.
Då får vi också en hållbar rehabilitering.
Mm.
Vilket det ordet tror jag inte ens existerar inom svenska ordinarie primär idag.
Nej. Man ställer oerhört höga krav på patienten att ha egna resurser från dag ett, att sköta allting själva. Och det är väldigt, väldigt många som inte alls har det, och du behöver ju inte vara ha några funktionsvariationer eller liksom sådär, absolut inte, utan men man bara förutsätter att får du en lapp i handen med de här övningarna ska du göra, så blir det så.
Ja.
Och det erfarenheten, min erfarenhet och väldigt många andras erfarenhet är ju att det, så är inte alls fallet.
Nej. Nej.
Det går inte att göra så. Det går att göra så med vissa personer och som mår väldigt bra av att få precis kommer. Just det. Men väldigt många känner, går snarare därifrån och känner att nej, det var ju ingen som lyssnade på mig.
Vad var det här?
Precis, ska jag gå hem och göra det här? Du har ju knappt tittat på mig. Det här skit jag i. Det här var inget bra.
Nej.
Och så blir det inget.
Nej.
Det är väldigt synd.
Ja. Och det där finns ju all anledning till att som patient faktiskt ställa vårdgivaren på det.
Mm.
Frågasätt.
Mm.
Varför blir det inte så här? Varför gör du inte så här?
Som precis, och liksom även be om uppföljning. Ja. Om man inte, jag tycker ju att det är självklart i de allra flesta fall att man följer upp det man har gjort. Men kanske inte om du sätter in en antibiotikakur mot en halsfluss, då ringer inte jag upp och frågar hur det gick. Utan nej. Då får man ha kanske överenskommelse med patienten, blir du inte bra så hör av dig. Men om man är under pågående träning och dessutom för en skada som är kronisk eller en sjukdom som är kronisk, då kan du inte skicka hem och säga, hej, här har du dina papper.
Ring inte mig, jag ringer dig.
Precis, däremot så kanske det är så att man måste ha tålamod. Och det kanske är så att det här, vi kan inte förvänta oss någon effekt förrän kanske om 2 månader.
Ja.
Fine. Men då kan man kanske ha en fortlöpande kontakt med sin fysioterapeut under tiden. Man kan ha lite stöd och stöttning i det så att man vet att det går åt rätt håll och att man jobbar på rätt sätt.
Ja. Ja, det är så mycket och så komplext. Mm. Så. Men om vi ska landa tillbaka i det kvinnliga och dra ihop säcken, tänker jag.
Mm.
Så när det gäller smärta och tjejer så är det väldigt komplext.
Mm.
Det finns en relativt vanlig smärtåkomma som brukar dyka upp vid PMS.
Mm.
Det är mest alla besvär. Det finns olika förklaringsmodeller till detta och varför det blir som det blir. Man ska inte gå runt och driva det där själv om man känner att man inte mår bra utav det. Utan det finns ganska mycket olika variationer att få i behandlingsform.
Mm.
Vi pratade om skador, rörelseapparaten där. Vi snackade om manligt, kvinnligt, olika typer av kroppar.
Mm.
Vi pratade om vilken hjälp som finns att få. Att stressen är ju naturligtvis en viktig del. Mycket också för att vara kvinna i svenska samhället idag är hårt.
Mm.
Det är mycket krav, det är mycket besvär. Mm. Det är mycket och runt omkring annat än själva smärtorsaken, så att säga.
Mm.
Vi pratade om olika perspektiv med vård. Hur det rapporteras och så vidare.
Mm.
Och flöt iväg lite gött på den svenska sjukvården, vilket vi vill göra igen.
Det är oundvikligt nästan.
Ja, det går inte.
Det gäller ju kvinnor också.
Ja.
I allra högsta grad.
Precis.
I allra högsta grad.
Mm.
Så tänker vi avrunda väl det, Johansson?
Det blir bra, tror jag.
Absolut. Mm. Vill man komma i kontakt med Caladius, så är caladius.se är den snabbaste vägen in.
Mm.
Vill man i ett formulär där så hör vi av oss. Boken om ont släpps onsdag nästa vecka, 21. Mm. Går att förboka redan nu, både på bokus.com och på adlibris.com. Vi hoppas att ni naturligtvis köper boken och lär er det som står i den och använder den som ett uppslagsverk när ni har ont. Liksom.
Mm. Det är roligt att höra om det är någon som, eller alla ni som förhoppningsvis läser den snarare, får ju gärna skriva och säga vad ni tycker.
Ja, precis. Vi har ju hashtaggen boken om ont
precis.
På Instagram där vi försöker samla alla intryck. Liksom.
Mm. All feedback är bra feedback.
Ja, absolut. Mm. Absolut. Vi tackar Sofia Göte att du var med idag.
Tack så mycket.
Varsågod. Kul
att vara här.
Så ifrån Sävedalen så säger Björn.
Och Anders.
Och Göte.
Ja, så säger vi hej!
Hej!
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.